let's go out and make the road shake. We've got love to make. But I've got to leave at the morning light. We've got a book to write. Leather bound in my feathered hand, to make you understand, to make you understand that it's just for now.
Hej och välkomna till Filmmixen, podcasten där vi snackar film, görs i samarbete med Movesin. Jag heter Patrik Lindholm och med mig har jag också
Viktor Järner
och Rasmus Folkmar.
Och vi sitter på Filmhuset vid Gärdet och spelar in en liten bonusavsnitt.
Mm. Yes, det är precis... väldigt mysigt. Vi sitter här runt ett ytterst litet bord
och spelar in på en iPhone, så om ljudkvaliteten inte är som vanligt så beror det på det.
Ja. Och att den här soffan är hård.
Ja, det är det också. Ja.
Ja. Vi har precis ätit raggmunkar och kände att vi hade lite tid över. Så vi tänkte spela in ett litet bonusavsnitt eftersom Viktor och jag såg en trippelbio igår.
Yes, lite filmfestivalkänsla nästan.
Ja, ni såg Sagan om ringen-filmerna.
Ja, exakt. På bio.
När vi var såg Snabba Cash 2, Förälskad i Rom eller To Rome with Love och Magic Mike. Och yes, alla de filmerna har Rasmus också sett. Mm. Så vi tänkte ta och prata lite om de tre.
Och Hannes har vi ju tyvärr dumpat då alltså, för han har ju bara sett en av de här, va? Han har sett Snabba Cash 2 har gjort, men inte Magic Mike.
Har han sett Snabba Cash 2?
Jag tror det.
Han såg på premiären.
Mm. Faktiskt. Alltså, just det, Snabba Cash 2 har han sett, men inte Magic Mike och inte To Rome with Love. Mm. Så att det är bara vi tre som har sett alla tre.
Ja. Och dessutom han är inte kvar i Stockholm.
Så. Exakt,
det blir lite svårt. Ja, han är väl hemma i Strängnäs nu och ligger och göttar sig i sängen med en påse chips och en film.
Och
sen kan jag väl säga också
det så,
att...
Det är så himla konstigt med Hannes.
Det är sjukt att han tycker om Downton Abbey. Ja, det är så otroligt icke-Hannes Downton Abbey.
Ja, precis. Han är ju så långt ifrån Downton Abbey. Som
ja, verkligen. Går. Det är verkligen två universum är det. Ja, det blir så otroligt.
Mot två motpoler.
Ja, exakt. Så det är intressant. Ja. Sen kan jag väl också säga att vi än en gång har lyckats ljuga för våra lyssnare i förra avsnittet. När vi då sa att i nästa avsnitt kommer jag sitta i Venedig. Men nu är vi då alltså fortfarande kvar i Stockholm. Och det blir alltså ett avsnitt emellan Venedig-avsnittet. Ja. Så det är alltså det som är.
Vad skönt att du förklarade det.
Ja, jag vet.
Ett avsnitt annars emellan.
Bara, är de i Venedig eller inte?
Exakt, så det var viktigt att poängtera.
It is destroyed.
I don't understand.
Men vilken film börjar vi med då?
Vi kan väl ta dem i ordning som vi såg dem.
Det gör vi. Eller?
Ja, vilken ordning såg du?
Som han sa, då, Snabba Cash och sen To Rome with Love och sen Magic Mike.
Ja, vi kan väl säga också att vi skiter i spoilers, utan vi pratar lite mer allmänt om dem. Så att det blir som ett vanligt avsnitt. Att vi inte går in
i vi skiter inte i spoilers. Alltså vi spoilar inte.
Nej, exakt.
Ja, vi skiter i det. Eller, vi kommer inte att spoila filmerna.
Nej.
Om vi börjar med Snabba Cash 2 då.
Ska vi spoila första Snabba Cash nu eller?
Ja, det måste vi nästan göra.
Så spoilers coming up här för första Snabba Cash då.
Ja. Ja. Tänker inte bättre att vi tar den slut.
Ja, men för grejen är att alltså, Snabba Cash 2 intro, om man säger öppningsscenen i den, blir ju liksom en spoiler för Snabba Cash 1. Eller hur?
Ja, ja. Men de som inte har sett Snabba Cash...
Eller Snabba Cash 2, okej.
Alltså då, det är ju typ en person i Sverige som inte har sett Snabba Cash. Jag känner honom, han heter Leo.
Ja. Vi försöker hålla oss från spoilers, alltså även Snabba Cash 1 då, så mycket som möjligt.
Ja, men det är ändå så här, alltså grundgrejen är ju liksom, JV sitter i fängelse. Liksom.
Precis, ja. JV är i fängelse.
Ja, det måste man ju säga.
Ja. Och det är alltså, alla hoppas jag att alla vet att det är Jens Lapidus då, de här Snabba Cash-böckerna. Mm. Som filmerna baseras på. Det är han kallar ju serien för Stockholm Noir, va? Så det är lite så här inspirerat av James Ellroy och så här,
Stockholm fast... svart.
Precis. James är lite inspirerad, så här James Ellroy inspirerat, alltså gangstervärlden i Sverige. Och det är bara hela det greppet tycker jag är intressant, att man liksom, hur många är det som har utforskat verkligen Sveriges gangstervärld, om man bortser från motorcykelgäng som är bland det tråkigaste som finns. Alltid
det är så jävla osexigt.
Ja, visst, det är så otroligt tråkigt. Alltid när det är svenska gangsters så är det motorcykelgäng.
Ja, men det är ju så det ser ut i verkligheten också. Det är ju våran maffia är ju typ Hells Angels.
Ja, precis.
Och det är ju jävligt trist.
Ja, det är jävligt trist. Man vill ha lite mer brutal
maffia. Man vill ha folk i kostymer.
Exakt. med ljuddämpade pistoler liksom, inte så här extra stora polisonger
som och skjuter sina så här farbröder och
grejer. Precis, precis. Så här hedersgrejer skulle det vara liksom. Nej, men jag tyckte alltså Snabba Cash 2 tyckte jag ett lyft från ettan faktiskt.
Absolut, det tycker jag också. Vi kan vi ska säga vad vi tycker om ettan. Jag tyckte att den var bra. Att det var en bra film, men ja, att den inte riktigt nådde sin fulla potential, och då har jag inte läst böckerna.
Nej. Jag har läst ettan och tvåan har jag gjort. Alltså Snabba Cash och Aldrig fucka upp då har jag läst. Och jag tyckte ettan var en solklar 3 av 5 för mig. Men jag tyckte ändå den var lite överskattad. Det var ju ändå vissa som gick ut och sa att bästa svenska filmen på länge och sådär. Mm. Jag vet inte, det är en ganska fräsch svensk film.
Det var för övrigt ett bra år för svensk film med tanke på Snabba Cash och Män som hatar kvinnor.
Kom just det.
Ungefär samtidigt.
2009 alltså.
Mm, jag tror
Ja, det var det. Absolut.
Bra, två bra filmer.
Mm. Ja, alltså jag tycker Snabba Cash är bra. Den var stabil. Jag minns faktiskt inte så mycket. Jag kände att jag hade behövt se om den. För jag minns inte riktigt hur den slutade inför Snabba Cash 2.
Men samtidigt känns det som att den inte hänger så mycket, eller hur? Jag tyckte den var väldigt fristående.
Nej, men det var ändå så mest karaktärerna. Jag kommer inte liksom ihåg riktigt hur de
deras relationer och sådär.
Ja, precis. Hur det var. Till exempel Givi och Mrado. Jag kommer inte ihåg hur det slutade. Liksom, hur de hur deras connection var liksom.
Ja, men det fick man ju se väldigt tydligt i
fängelset.
Det var ju till och med flashbacks liksom, ja, till förra filmen, ja, vilket sen, jag inte tycker
alltså, om. Jag brukar inte gilla flashbacks alltså, men nu eftersom jag minns filmen så var det
nyttigt. Så var det ganska skönt. Ja, det var ganska skönt. Jag tar det.
Men det är till exempel när man drar igenom typ en filmserie så här, om jag typ ser om alla Resident Evil-filmerna, så börjar andra filmen med massa så här flashbacks till den förra filmen. Då blir det jättejobbigt.
Det blir jobbigt, ja. Men nu det känns lite skönt. Chris Nolan nästan över det tycker jag. Att, så här, att vara övertydlig.
Ja, eller Expendables som vi pratade om förra avsnittet. För där var det någon scen som jag stod med på som fan med Bruce Willis. Där han förklarade hela storyn.
I liksom. Första.
Han bara förklarade rätt till tittaren liksom.
Regimen, ja precis det. Och man märker så väl sådana scener också. Och däremot, och det kan jag säga det, även om Hannes inte är här så vet jag att det var en av hans, alltså hans största alltså, kritikgrejer med Snabba Cash 2 då. Det var att han tyckte den var för flashback heavy alltså. Jag tyckte verkligen inte det. Jag tyckte inte det var så mycket. Nej, det var inte det. Alltså det är väldigt korta flashbacks och det görs på ett väldigt snyggt sätt.
Och det är väl så två stycken.
Ja, två, tre stycken någonting är det. Ja. Som är direkta flashbacks liksom. Ja. Som man verkligen får se bildmaterial från den första filmen.
Ja. Vad heter regissören?
Baba Najafi.
Ja, vad sa du?
Najafi.
Ja.
Han har gjort
NAJ.
NAJ. IFI. Han har gjort Sebbe innan han gjort det.
Ja, alltså jag gillade ju verkligen Daniel Espinosas stil i första filmen. Och när det blev klart att Babak skulle göra, då hade jag faktiskt sett Sebbe. Och det är väl det enda han har gjort innan.
Mm. Jag tror det. Det är hans debutfilm.
Och rent temamässigt så känns det ju som ett ganska stort hopp.
Ja, jag har inte sett Sebbe tyvärr.
Alltså, nej. Fast det är ju ändå, Snabba Cash är ju inte så liksom action heavy.
Den utan
det är ju
det
är väldigt, ett mörkt drama liksom.
Ja.
Och det är ju Sebbe också. Så alltså Babak har en ganska liknande stil också tycker jag. Jag tycker de passar väldigt bra. Alltså deras stil är Espinosa.
Absolut, det är inte ett jättestort hopp liksom.
Nej.
Det känns ju som ett ännu större hopp mellan, alltså mellan The Dark Knight och The Dark Knight Rises. Och där är det samma regissör.
Mm.
Det, är liksom, det känns som ett ännu större stilistiskt och alltså, temahopp tycker jag. Alltså mellan de filmerna.
Ja.
Men det är ett medvetet grepp säkert av Christopher Nolan också. Att han gör tre olika filmer. Men här känns det ändå som att man följer. Även om jag tycker att Babak Najafi är lite fräschare med klippning och sådär. Alltså det känns lite mer. Och
så fräschare.
Här kommer kritiken mot min dialekt som jag har fått utstå här nu i flera dagar här i Stockholm. Det har varit redan
varje gång jag ska duscha.
Nej, så jag tycker Babak Najafi gör det fräschare i klippningen. Tycker jag.
Ja, alltså det finns ju, vi pratade lite om det, du och jag Victor.
När vi gick ut från biografen.
Han har ganska så intressant, han liksom hoppar lite.
I tiden, alltså, jättekorta bitar liksom. Ja, 5-6 sekunder.
När han ska klippa typ mellan två scener eller två olika narrativ liksom. Mm. Så får man se, det liksom blir hoppar fram och tillbaka. Om man tänkte du på det? Alltså,
ja, jag tänkte också på det.
Så här, när de är i skogen till exempel och ska gräva upp den här, de ska gräva upp en väska i skogen, det är ingen spoiler. Givi och en annan karaktär är i skogen och ska gräva upp en väska. Mm. Och då får man se så här, då ser man när de pratar och sen så bara klipper de till när de håller på att gräva upp väskan och sen klipper de tillbaka till när de inte ens har börjat gräva än. Alltså det är hela det här, alltså fram och tillbaka i tiden, bara 10 sekunder.
Det är liksom att ljudspåret ligger kvar på den ena scenen. scenen.
Exakt.
Och så får man bara se det.
Eller den ena kameravinkeln och sen så liksom flyttar man över och hoppar lite framåt i tiden.
Det var någon scen, någon sån scen i Breaking Bad rätt nyligen tror jag. Kanske till och med
de var det senaste avsnittet. De håller också på med så
skitroliga grejer. Kanske till och med var det senaste avsnittet och det har inte ni sett. Så.
Nej.
Men det jag tycker också att det är skitsnyggt. Men jag tycker det bästa med Snabba Cash 2 som gjorde att det var en bättre film var
mörkare.
Den, ja, den var mycket mörkare och den hade någonting att säga mer om det svenska samhället. Och karaktären Mahmud, det var liksom bara det var en stor kritik mot hur det svenska samhället ser ut. Liksom.
Precis.
Hans farsa var en frihetskämpe i sitt eget land. Liksom. Och, här, och så kommer han till Sverige och så får han städa toaletter typ.
Ja.
Och det är ju så himla fel liksom.
Ja visst.
Egentligen.
Ja. Och det ser ju ut så tyvärr. Det gör det. Och jag håller också med. Ja. Snabba Cash 2 säger verkligen. Eller,
alltså... hela Mahmuds liksom öde i filmen.
Mm. Och Fares Fares är hur bra som helst verkligen. Ja. Det är kanon. Alltså skådespeleriet.
Han är fruktansvärt bra verkligen. Det är, jag tror att det är det bästa han har gjort. Sen. Jag vet inte. Alltså, ja. Det var...
Jag fattar verkligen inte alltså, hur skådespeleriet kan ligga så mycket högre än i annan svensk film. Alltså just i Snabba Cash-filmerna. Jag vet inte. Alltså jämför Snabba Cash 1 och 2 med typ en Wallander-film. Eller med, som vi snackade om när vi pratade i ett podcastavsnitt om första Lisa Marklund-filmen, vad den hette. I Nobels testamente.
Mm. Nobels testamente är att sämsta skiten jag sett i hela mitt liv.
Att liksom att varenda replik skär sig. Att det blir som pinsamt för att man är svensk. För att de pratar svenska och det skärs hela tiden. Ja. I Snabba Cash 2 så... Det
är för att de inte pratar så mycket svenska. Det är spanska och...
Ja, typ, det är faktiskt så. Men alltså, även när Joel Kinnaman liksom sitter och pratar med Mrado i fängelse. Så här, då kör de ju svenska och det funkar hur bra som helst. Det är trovärdigt, man köper det. Det är inget så här att, åh, så pinsamt liksom, nu när de börjar köra.
Fast det var några scener i första filmen som jag tyckte Mrados... Jag kommer inte ihåg vad han heter.
Dragomir Mirsik heter han ju.
Ja, just det. Repliker som verkligen skärs när han pratar med JV i första filmen.
När de är inne på toaletten, alltså att cashen, när han säger någonting om det som de, det flashbackar de ju tillbaka till.
Ja, och han säger någonting om det här är en ny värld för dig, eller hur JV?
Precis.
Såna grejer.
Alla tänker på sig själva och cashen i första hand, säger han. Och det klipper de ju tillbaka till. Ja. Men det tyckte jag funkar rätt bra faktiskt.
Men, och sen tänkte jag också på det, för film Snabba Cash 2 inleds ju med en monolog av någon kriminal... assistent eller någon
Snabba Cash 2. Nej, det är ju han. Nej, det är den här smugglaren är det ju som du inleds med.
Ja, men det kanske är JVs liksom första det är någonting med en person som pratar, en kvinnlig person. Ja,
det är trailern. Så är det, kommer jag ihåg. Okay. Det är när hon pratar väldigt så här.
Ja, precis, men hon pratar ju så i filmen också liksom. Alltså,
hon var värdelös.
Ja, hon var hon lät så jävla bajsnödig. Och ungefär som du låter nu.
Nej, men jag tyckte att det lät verkligen som hon läste av pappret liksom. Hennes repliker, det bara lät helt onaturligt.
Men jag hade för mig att filmen började så.
Filmen börjar med den här smugglaren som lägger ner knark i de här badankorna.
Ja, han har ju någon sorts voiceover.
Precis, han har en voiceover. Han pratar med sin familj, gör han, va? Att om ni, eller så här, att jag gör det här för er skull typ. Och just när han pratar med Gud, gör han. Du vet att jag inte har någon återvändo. Han säger, han ber till Gud typ. Det är det filmen
börjar med. Ja, men
de är på en sån här hamn i vilket land är de? Men Jorge är ju med där också. Det är hans kompanjon typ. Jag vet inte vilket land de är, men det är precis innan de kommer till Sverige i första filmen i alla fall. Innan Jorge kommer tillbaka till Sverige.
Ja.
Men alltså det är på alla sätt en mörkare film. Och det älskar jag verkligen. Ja, alltså, den är ju nattsvart.
Det finns ju några scener som är så jävla vidriga. Ja, alltså, jag tror att det är det värsta jag sett. Alltså, en svensk film. Alltså när det kommer till... hur jävla våldsam den är också, vissa scener. Alltså vissa scener är helt vidriga.
Ja visst, jätteoväntade. Ja. Väldigt oväntat våldsam i vissa scener.
Ja.
Det är tragisk mycket... och... Ja.
Ja, jag tycker det är mycket som är väldigt bra gjort. Jag tycker Baba kan få till det väldigt bra. Alltså rent visuellt tycker jag är väldigt snygg.
Ja visst.
Och skådespeleriet som sagt.
Men otroligt snygg är det.
Ett problem som jag hade.
Jag tyckte du sa att han var snygg.
Ja, Baba kan, han ser bara ut, han är lite kort.
Ja.
Nej, men det största problemet som jag hade med filmen var att jag fick ett litet antiklimax i slutet.
Mm.
För jag tyckte det kändes som att den byggde upp mot mer än vad som hände i slutet.
Men det fick
utan att säga för mycket. Liksom. Men jag tyckte att hela filmen kändes som en teaser inför liksom, nästa film eller liksom, något större.
Alltså jag verkar ju ha något sånt där, jag verkar ju ha någonting som gör att jag är helt okänslig för antiklimaxgrejer. Alltså, för det känns som varje gång, särskilt du Patrik, har så här antiklimaxkänslor som Martha Marsh med Marlene. Exakt. Ja, alltså jag har inga problem med det verkligen. Och inte heller i vilken film var det mer vi snackade om, där vi tyckte slutet var Ides of Marsh. Det är också så här, alla bara, åh vilket antiklimax.
Ja. Men det inte, den såg vi också. Men det hade inte jag heller med Ides of Marsh. Men jag tycker att den här filmen också kändes så här, det byggde upp mot någonting annat. Fast det var en perfekt segway liksom. Och det sa också Joel Kinnaman och Fares Fares när de var och pratade hos Eva Hamilton i SVT-studion när hon sa Robocop. Då sa de också att det här är ju en andra del. Det här är en uppbyggnad till den tredje filmen.
Det är den andra akten liksom. Det kändes för, alltså, det kändes för mycket som en andra akt. De skulle behövt göra något mer för att, lite för att den här filmen skulle göra liksom större impact på mig i alla fall. Okay.
Jag tyckte det funkar jättebra hela vägen. Och jag...
för det är så, i alla fall första timmen tycker jag är jättebra. Och sen blir det liksom att jaha, vad är det som ska hända? Och så märker jag liksom att, åh nej, eller att det inte kommer hända.
Men jag tycker att den här filmen fungerade ensam också. För att det här är liksom, det är tre karaktärer som är liksom så här huvudkaraktärerna. Ja. Som verkligen dras ner i skiten. Mm. Och det är ingen ljus historia liksom.
Nej, verkligen inte.
Och förhoppningsvis kanske det blir lite bättre i trean liksom.
Men alltså, har du har läst både första boken och andra boken, va?
Nej, jag sa att jag inte hade...
Nej, just det. Du har läst någon av dem.
Nej, okay. Men jag har tredje boken.
Okej, den här är ju verkligen... Det är typ ingenting från Aldrig Fucka Upp, är det ju.
Nej, men det är det inte. Nej. Det har ju varit klart.
Precis, för det är helt andra karaktärer. Aldrig Fucka Upp. De går ju från JV och hela den biten.
Det är liksom. Väl någon sorts polis också som är
ja, med. Det är en polis och sen är det en kille som är väldigt intressant storyline. Det är en så här... Men, ultrafeminist.
Men inte Mahmoud står lite mer i Aldrig Fucka Upp.
Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det allra jag kommer ihåg från Aldrig Fucka Upp boken är att det finns en snubbe som heter Niklas som är så här ultrafeminist och börjar hämnas på folk som har misshandlat sina kvinnor. Alltså han blir en så här typ vigilante nästan.
Oj.
Så det är väldigt annorlunda jämfört med den första boken, om man säger.
För jag tror att de har tagit rätt mycket från Livet Deluxe, som är den senaste boken. Det är konstigt, för den boken kom så himla sent.
Ja, visst.
Den kom innan filmen säkert var klar.
Jag tror faktiskt det mesta är uppfunnit, alltså. Inte ens kommer från Livet Deluxe.
Jag tror det också. Men när jag läste på baksidan av boken som jag har då, verkade det som att en del var taget här från den.
Alltså, grejen är också...
Men jag tycker inte det alltid gör någonting att de inte ser någon på
böckerna. Absolut, inte jag heller.
Jag vill helst ha två stories. Det är bättre. Två stories i samma universum.
Universumet är ju härligt, så det är bara vad man utforskar det liksom, tycker jag också. Det kan vara precis vad som helst nästan. Men, och sen undrar jag...
Universumet Bredäng.
Exakt. Men alltså, vem gjorde musiken till den här filmen? Jag tyckte musiken var hur bra som helst, verkligen. Mm.
Hade vi haft IMDb här så hade vi kunnat kolla.
Ja, exakt.
Hade inte min iPhone agerat mikrofonen så hade vi kunnat gå in och kolla.
Just.
Kolla så att den fortfarande spelar.
Så vi kollar det bara?
Ja.
Kolla. Spelar in?
Ja.
Fortsätter vi.
Men ska vi kanske ta runda av lite snabbt? Kanske två diskussioner.
4 av 5.
Ja, jag säger samma betyg.
Jättebra film alltså, verkligen.
Jag säger nog 3 av 5. Det är som sagt den här antiklimaxkänslan som jag fick, men det kanske bara är mitt problem. Men annars tycker jag var riktigt snygg och bra.
Absolut.
Så den rekommenderar jag att se.
Extremt välgjord alltså på alla sätt.
Ja. Gillar man första Snabba Cash-filmen så är det här definitivt något i samma klass. Ni tycker det var till och med bättre.
Den är bättre. Jag tycker lätten är bättre än första filmen.
Definitivt, men det är också många som inte håller med.
Så precis.
Det är lite av en...
vattendelare.
Exakt.
Ja, precis.
Det är det ju faktiskt.
Upplägg och smash. Men...
Låt oss gå vidare till Förälskad i Rom.
Yes!
True Rome.
En film som både jag och Patrik är väldigt förälskade i faktiskt.
Ja. Eller?
Eller?
Nej, när vi var såg den igår så kom vi... Eller jag såg bara Viktors blick.
Ja, jag tittade på det flera gånger under visningen också. Och bara skakade på, tittade på Patrik och bara skakade på axlarna. Alltså. Vi fattade verkligen ingenting. Jag bara kände den otroligt ruttna stämningen i salongen och... Ja, det här gränsar på
världen. Stämningen i salongen var faktiskt på hög nivå. Ja, alla satt och askar.
Precis.
Det var ju personer över 60.
Ah, okay.
Medelåldern i salongen var nog runt 60. Men
vem skrattade de åt? Woody Allen?
Alla.
Alltid. Alltså, främst åt Woody, åt allt han sa typ. Och sen Roberto Benigni.
Italienaren. Ja,
då kan jag förstå att det var en dålig bioupplevelse. För jag såg det inte,
ja, men det hjälper inte att det var, alltså...
Ja, fast ändå. Det påverkar.
Ja, det påverkar.
Alltså, för man kan ju bli förbannad på humorn när det är människor som skrattar på fel tillfällen. Liksom. Då blir man arg på filmen för att den liksom gör fel.
Vi kan väl säga bara det här.
Själv kanske inte ens hade reagerat på de skämten liksom. Men sen så tänker man bara, ah, shit, det är skämtet, la dem bara in för att de skulle skratta liksom. Och sen någon jävla random som sitter där som inte borde få finnas.
Sen kan vi säga först då att det här är lite av Woody Allens follow-up, kan man ju säga, till Midnight in Paris. Det här liksom, alltså på olika sätt.
Ja, det är filmen som kommer efter.
Exakt, filmen som kommer efter, exakt.
Han fortsätter sin Europaresa.
Precis, han lägger en stad, eller som han har gjort i väldigt många filmer, som Christina Barcelona också, sådär. Att staden är som en egen karaktär, och han ger liksom ett porträtt eller ett collage från den här staden. Mm. Alltså jag menar, Midnight in Paris är ju mer av en sammansatt historia, och To Rome With Love är en väldigt såhär collage-liknande, såhär stickprover från olika delar av Rom liksom.
Ja, det är typ Herre Colosseum, typ, titta på det.
Precis, ja, exakt. Nej, men alltså, så både jag och Patrik, alltså jag sätter en etta på den här, alltså 1 av 5. Det här är, det gränsar verkligen, jag kan inte säga att den är helt värdelös, för jag tycker om Jesse Eisenberg och Alec Baldwin, hela den biten är...
Men alla kvinnor var värdelösa.
Ja, eller vad? Nej, alltså jag gillar ju Penelope Cruz också. Bara att titta på i alla fall.
Ellen Page då?
Nej, alltså jag vet inte. Men hela...
Jag älskar Ellen Page.
Hela sekvensen, med Alec Baldwin och... Hela sekvensen med Alec Baldwin och Jesse Eisenberg, och då räknas jag även Ellen Page in. Ja. Den fungerade från och till. Men det är det enda i hela filmen som för mig fungerade... Alltså resten var bara skräp.
Ge lite exempel på vad som var skräp.
Roberto Benigni, Woody Allen försöker säga någonting smart om det här med att vara känd, att man är känd fast att man inte uppnått någonting. Och det är bara totalt löjligt och faller platt.
Först var det skittråkigt.
Ja,
otroligt. Och så säger det ingenting, och det är alldeles för utdraget.
Ja, verkligen.
Och liksom, ja. Även det var fruktansvärt, hela den
storyn. Och det är något annat.
Ja, men det tycker jag också är den.
Och hela duschscenen.
Woody är hans geniala plan att ställa in en dusch på scenen.
Woody Allen överspelar ju något fruktansvärt. För att, alltså bara för att man sa det, vad roligt att han kommer tillbaka. Nej, det är inte roligt att Woody Allen kommer tillbaka. Stanna bakom kameran, Woody Allen.
Men du har inte sett så många filmer med han när han spelar. Nej, när han är i filmen. Det är ju så han är.
Jag vet, men alltså, om det är så här, då är det ju dåligt. Alltså. Då är ju en dålig skådespelare.
Men då tycker du inte om Woody Allen som skådespelare. Nej, då har du inte så mycket att hämta från hans 45.
Jag kan ju säga att jag älskade verkligen Midnight in Paris. Midnight in Paris närmar sig, alltså, för mig var det en av 2011 års bästa filmer.
Ja, men det är långt ifrån det bästa han har gjort.
Ja, alltså, jag har inte sett så jättemycket. Nej, men alltså, jag tycker jättemycket om Vicky Cristina Barcelona, Midnight in Paris, Match Point.
Har du sett Whatever Works?
Nej, inte gjort. Det är den med Larry David, va? Mm, ja. Men alltså, så jag tyckte Midnight in Paris var skitbra, och därför hade jag höga förhoppningar på den här. Och jag fattar verkligen inte hur en människa som Woody Allen kan göra ett sånt här snedskott, alltså. Det här tillhör ju det är Michael Bay nivå på det här. Så dåligt är det ju.
Så dåligt är det verkligen.
Alltså jag kan verkligen inte fatta de som kallar Woody Allen mästare. Bland annat den människan som jag har här till vänster om mig. Men alltså skulle kanske kalla Woody Allen för en mästare, eller hur?
Ja.
Ja.
Mm.
Alltså, jo men alltså, det kan jag förstå, men alltså, hur kan man göra det när han gör sånt här? Fast du tycker ju inte det är ett sånt nedskott. Okej. Okay. Så då
om jag får säga vad jag tycker.
Ja,
jag tycker att filmen var det var en vanlig Woody Allen film, och jag njuter av att vara i Woody Allens värld, för jag älskar dialogen och liksom hur karaktärer pratar med varandra, och hur han ser på kärlek tycker jag är jävligt intressant. För han tycker ju liksom att kärlek inte är... Han ser inte som en stor grej liksom, att man byter partners och sådana grejer. Och han har ett väldigt så här okonventionellt sätt att se på kärlek. Och nu ska du berätta om hur hans familjeförhållande är. Ja, men säg hur...
Ja, du syftar på att han gifte sig med sin...
adoptivdotter.
Ja, eller det var Mia Farrows adoptivdotter som hon skaffade innan de blev tillsammans.
Mm.
Jag vet inte om Woody Allen och Mia Farrow var gifta.
Nej, inte gifta var de inte.
Nej, men de var ihop. Och sen blev han ihop med hennes
dotter.
Adoptivdotter, som var hans alltså styvadoptivdotter.
Ja.
Och de är very much in love. Ja. De har väl egna barn också?
Ja, jag vet inte. Ingen.
Jag tror det. Och jag tycker att det låter precis som vilken... alltså vilken scen från vilken film som helst med Woody Allen liksom. Det är så, det är så, ja, relationen är.
Här är det väldigt mycket, här
jag tycker inte att, jag tycker inte att det är något fel med alltså hans familjerelation liksom, i och med att det funkar. Visst, det är lite att skjuta Mia Farrow i ryggen, men
lite lite.
Nej, men ändå här... det är ju alltså kärleken segrar. Det är så Woody Allen ser på det.
Men alltså,
och det är
rätt kul. Förstår.
Och jag gillar att vara i den världen. Och sen när det är skådespelare som Jesse Eisenberg, Ellen Page, Penelope Cruz,
Alec Baldwin. Det är lätt bästa hela filmen tycker jag.
Ja, och sen den här jävla snurriga italienaren som springer runt som en galning. Och alltså jag gillar det, jag vill bara vara där. Och det för mig är typ en trea. Jag kanske inte är rätt person att recensera Woody Allen-filmer i och med att jag ger typ alla filmer treor. Nej, ja. Bara för att jag älskar att vara där.
Ja, alltså jag var inte så jätteförtjust i Midnight in Paris. Men jag gillade ändå hela känslan, atmosfären i den filmen. För där är det verkligen, där, då vill man ju verkligen åka till Paris. Och det, ja, han framställer staden som så mysigt som det bara går.
Ja. Precis.
Men under To Wrong With Love så satt jag och bara hatade filmen nästan, ja, hela tiden. Alltså jag satt och störde mig på det. Alltså den var irriterande.
Hela tiden.
Och det har jag inte känt sedan jag såg Hollywood Ending. Som jag tidigare klassat som hans sämsta film. Men det här, ja, jag vill nog säga att det är hans sämsta film, To Wrong With Love. Och alltså jag brukar också finna liksom lite njutning i nästan alla ord i filmer. Mm. Att de ligger ungefär på en 3 av 5 nivå. Mm. Men det här var verkligen bedrövligt tycker, ja, jag.
Tycker jag också.
Alltså det är svårt att lite motivera liksom det dåliga. Den är bara,
ja, irriterande, störig.
Det är liksom ingen som jag gillar nästan i hela filmen. Jag sitter och ser på den och bara nej.
Jag vill ut från salongen. Ja. Kan inte det här ta slut
och kan alla andra pensionärer hålla käften.
Ja. Ja, det var verkligen bedrövlig stämning i salongen för att alla satt och skrattade åt helt fel,
ja, grejer. Alltså. Det kommer ni säga exakt samma sak när vi pratar med Mike.
Ja. Nej, men alltså, det jag tycker också, det är intressant hela det här med det han vill säga om kärlek och så. Men han är ju inte smooth för 5 öre utan han körde ju verkligen i ansiktet på dig 10 gånger. Alltså det är samma sak som det här, man vet hur han ser på döden och allt det här med att livet är meningslöst för att allting vi gör liksom kommer förloras. För att en dag kommer planeten, eller solen kommer slockna, planeten kommer gå under och då kommer till och med Shakespeare försvinna liksom. Och det är hans livs tragedi och det förstår jag. Hur han tänker. Men alltså i den här blir det nästan parodi. För det glider ju igenom hela tiden i varenda ord som Woody Allen säger. Och det, okej, jag fattar liksom, jag förstår, jag är inte efterbliven.
Det är skitkul att läsa intervjuer med honom när han liksom så här blir jättedyster. Det märks, ja, att han visst,
ja, ja, sitter verkligen. Och bara nästan börjar böla nästan.
Ja, ja precis, för han sitter och säger så här, men jag vill bara göra film för jag vill att någonting ska vara kvar för jag kommer dö snart.
Det bästa är ju när
vilket han kommer, för han är, ja, gammal igen. Han är 78 typ.
Precis. Mm. Så det, hans dödsångest måste ju vara något kopiöst. Alltså det är
jag
ju,
tror att han är född 34. Och då borde han vara 78.
Men
jag vet inte. IMDb är inte, är out of reach. Så.
Det är roligt också. Alltså, jag tyckte det var helt underbart. Det är när någon journalist i Cannes. När han var där med Midnight in Paris. Så. Det var öppningsfilmen eller vad det? Nej, Barcelona.
Nej. Han var med Midnight in Paris i
Cannes. Ja, då var det Midnight in Paris. Ja. Och då är det någon journalist som frågar how do you feel about death? Eller något sånt där. Has your view on death changed? Och han bara nej. I'm still strongly against it, liksom som att det är en debattfråga. Alltså, I'm still strongly against it.
Ja, det är typ
såhär, och det är ju så, ja, jävla
klart. Ja visst, det är det ju. Alltså, det är
klippet. Alltså, på tal om humorn, så tycker jag, alltså, en del av Woody's, alltså, som ska vara roligt enligt honom. Alltså, det finns ett skämt som är i trailern. När han säger att han, ah, tur att du gifter med mig, jag har ett IQ på 160.
Ja.
Hon bara, du räknar i euros, inte dollar.
Och så ska man skratta åt det.
Hittas en mängd i stöd. Ja. Vad fan snackar de om? Det är skittråkigt.
Det är dåligt manusförfattande, ja, det. Alltså,
det är dåliga skämt. Alltså, det, ja, det var flera gånger. Så, alltså just Woody själv, hans repliker. Eller de skämten som andra har.
Turbulensen i planet är också, hans första scen var ju också helt bedrövligt dålig alltså.
Ja.
Första scenen när man får se Woody Allen, då sitter de på ett plan och det börjar bli turbulens.
Ja.
Otroligt dålig scen.
Alltså. Jag störde mig inte alls på någonting sånt här. Men ja, det är fun to disagree.
Eller Woody Allen.
Ja.
Nej, men som sagt, det finns lite värde för mig i Jesse Eisenberg, Alec Baldwin, Ellen Page, hela det segmentet. Men det blir också överdrivet. Alltså det blir, De försöker göra någon så här smart meta-grej med fjärde väggen-grejer och så här också med Alec Baldwin. Men det, jag tycker inte det funkar riktigt heller.
Nej. Det tycker jag funkar.
Alltså det, man förstår ju att... Alltså, ja, vi ska inte spara någonting. Men alltså, i början är det så här, som Patrik sa till mig när vi gick ut ur salongen då, det är så konstigt för att i början är det som att, alltså, som att Alec Baldwin ska vara en helt vanlig karaktär. Och sen så går han över till att vara en så här metakaraktär. Alltså som är någon form av liksom, som kommenterar utanför filmens verklighet.
Alltså det fick man inte riktigt grepp om vad fan han var för karaktär egentligen. Men,
nej, men det har ju vi en teori om, men det ska vi inte spoja någonting om här.
Vi tar det utanför.
Ja, exakt.
Nej, men varken jag eller Victor rekommenderar
sig. Ett av fem.
Ja, Woody sämsta enligt mig. Och jag har sett 31 Woody Allen-filmer.
Ja, har du sett 31?
Ja, det här blev den
30. Och jag tror jag har sett
mer än det i så fall.
Och jag har nog sett, jag kan kontra då med mina 6 typ Woody Allen-filmer som jag har sett. Och det här är lätt den sämsta, kan jag säga då.
Jag tycker att det är en mittenfilm. Den är ju, jag tycker att den är bättre än Hollywood Ending, bättre än Cassandra's Dream, som Patrik håller väldigt högt. Och det visar ju liksom på vilket förstånd människan har. Så vi kan, jag menar att se filmen om ni brukar hålla med mig. Liksom.
Jag vill att Victor ska se Cassandra's Dream.
Ja, den är jag verkligen sugen på. Alltså se, just Midnight in Paris också, vi ska inte spoila den heller. Men där gör ju Woody Allen någonting helt unikt för honom. Med just storyn i den filmen.
Och tycker man om litteratur så kommer man älska
Midnight in Paris. Och det gör jag. Jag älskar Midnight in Paris, så därför hade jag höga förhoppningar att ställa på To Rome with Love. Och jag tycker, alltså, vissa tyckte trailern, Patrik tyckte trailern var helt värdelös, eller hur?
Ja, det tyckte jag också.
Och det tyckte inte jag. Jag tyckte den funkade, trailern. Så jag fattar verkligen
inte. Jag tyckte trailern var skitkonstig.
Ja. Och filmen levde precis upp till
det som jag tyckte trailern var okej.
Jag blev ju överraskad över att filmen var, alltså, rätt bra. Liksom. Jämfört med trailern som var helt värdelös.
Ja. Men alltså, tyvärr, jag rekommenderar inte To Wrong With Love, så skippa den helt. Alltså. Det är bara en bedrövlig filmupplevelse på alla sätt nästan. Yes. Det är inte värt ens att se den för att få se Jesse Eisenberg.
Om man ska tipsa om en annan Woody Allen-film då?
Midnight in Paris.
Istället, men det har vi ju typ tipsat om. Vicky
Cristina Barcelona då?
Men tipsa någonting som inte kom typ igår.
Matchpoint då?
Jag ger upp, vi går vidare.
Jag kan tipsa om, vad heter den? Anything Else?
Ja, Anything Else med
Jason Biggs och Woody och Christina Ricci.
Ja, den är rätt bra.
Ja, den är faktiskt rätt trevlig.
Ja, och det ser ut som värsta romcomen på posters och liknande. Men se den.
Det är en liten dålig som jag tycker är trevlig faktiskt. Ja. Jimmy Fallon gör ett inhopp också. Ja, väldigt litet.
Ja, som någon jävla... Vad är
han? Ja, spolare.
Ja, just det. Nej, det var fan länge sedan.
Låt oss gå vidare till kanske dagens bästa film.
Yes, lätt.
Magic Mike.
Världens mest ointressanta diskussion också, med tanke på att vi alla håller med varandra.
Kör fortfarande. Yes.
Ja, batteriet räcker. Yes, Steven Soderberghs senaste, Victor och jag diskuterade igår. Han har släppt 3 filmer på bara... Två år.
Ja, 2011 var det Contagion och Haywire då, som båda jag tyckte var, alltså, Contagion är fullpoängare för mig, 5 av 5, Haywire 4 av 5, och nu kommer Magic Mike som vi har pratat väldigt mycket om den faktiskt i podcasten i tidigare avsnitt. Sen när trailern kom, och det har alltid varit jag som har fått stå där
ensam försvarare
likt Cabin in the Woods typ. Eller fast tvärtom då. Fast en inverted Cabin in the Woods grej där jag verkligen ser extremt mycket fram emot Magic Mike. Det har varit liksom en av de filmerna jag har peppat allra högst. Även om det då är en strippfilm med Channing Tatum och Alex Pettyfer i huvudrollerna.
Ja. Men vi vet ju att Channing Tatum är en bra skådespelare.
Precis, du och jag vet det, Rasmus. Men resten av världen håller inte med oss.
Channing Tatum skulle för övrigt kunna spela Christian Grey också.
Nej, eller nu är det inte läst bok.
Nu pratar alltså här.
No!
För er som inte vet här, så pratar ju Patrik och Rasmus här alltså då. Det är en adaption på gång av 50 Shades of Grey.
Som,
är så här,
som ligger på bordet framför oss. Ja. Som stöd för mikrofonen.
Som är en sorts erotisk bok. Som duger till mikrofonstöd.
Den började tydligen som fanfiction, va? Baserat på Twilight. Alltså karaktärerna var Bella och Edward från Twilight. Ja, och sen har den här...
Hon la ju upp det på nätet som en liksom fanfiction
Twilight.
Och sen var Bella riskerade och hon lite...
Precis.
Eller jag tror inte att hon försökte sälja det på något sätt som en e-book. Men exakt. Så började de lägga sig i och så ändrade de
liksom bara namnen.
Namn och lite så här.
Så, och tog, bort.
Ja, det är lite skillnad.
Och tog bort hela vampyrgrejen liksom. Hon, ja. Så hon har liksom, ja, det så det är baserat på Twilight kan man säga. Det finns en liten Twilight-ådra i det, men det är, nu är det ju något nytt alltså. Och det har blivit en serie av det här, eller hur? Hur många böcker?
Tre böcker? Det finns, det är en trilogi.
Trilogi, som är som sagt lite erotisk.
Det är Twilight fast mindre blod och mer S&M.
Ja, precis.
Ja, det kan man säga. Ja. Men!
Men, ja. Magic Mike. Ja. Alltså, jag har varit otroligt peppad på den här filmen. Ja. Den lever ju totalt upp till mina förväntningar. Alltså.
Ja, det är ingen... det är rätt intressant. Eller, ja. Jag hade ju ganska låga förväntningar för den här. Och jag såg ju om den med Victor igår. Jag hade ju sett den några veckor tidigare.
Ja.
Och då gillade jag den ganska mycket, eller mer än vad jag hade... tänkt.
Även för, alltså första gången. Även första gången mer än nu.
Ja, första gången.
I was so angry with myself.
Nej, men första gången jag såg så den var bättre än jag hade trott. Och nu när jag såg om den så gillade jag den nästan ännu mer. Eller i alla fall, jag tyckte inte den var sämre i alla fall.
Nej.
Jag visste inte riktigt vad Victor skulle tycka, men jag anade att han skulle tycka den var bra. Ja. Och det gjorde du också.
Ja, verkligen. Alltså det här var lätt gårdagens bästa film. 8 av 10 sätter jag på den utan att blinka, alltså sätter jag 8 av 10. Och det är ju ett otroligt bra betyg. Och jag, alltså, som alla vet som har lyssnat och följt den här podcasten sen its inception, eller vad man ska säga, vet jag att jag älskar Steven Soderbergh och det han gör liksom med varje gång han gör en film. Så
jag tycker också det. Hemskt mycket om Steven Soderbergh.
Ja,
han har en sån jävla bra känsla för, ja, alltså, sin egen, han har verkligen en egen stil.
Exakt, han har en egen stil och han gör allting en egen
estetik.
Precis, han går in för allting. Hans filmer är väldigt olika, de är väldigt skilda från varandra. Även om det liksom möts i mitten när det gäller stil och sådär, så är de ändå väldigt olika ute på kanterna. Så jämför liksom seriositeten i Contagion med liksom partyfilmskänslan i Magic Mike. Det är så olika som...
Ja.
Alltså, Contagion är ju verkligen en otroligt dyster och mörk film med verkligen knappt några ljusglimtar alls. Medan Magic Mike är liksom en
life of happiness.
Ja, precis. Alltså, eller ett djupdyk ner i Malibus festvärld liksom.
Ja, precis. Ja,
eller Tampa, inte Malibu,
utan finns, Tampa. Det finns ju jäkligt mycket dekadens i Magic Mike.
Ja, verkligen.
Det kommer ju alltid en morgondag liksom, som är rätt hemsk.
Det är inte så att Magic Mike är fri från svärta, men Contagion är ju å andra sidan fri från ljus nästan, som man kan säga.
Ja.
Men, alltså, du nämnde första gången du hade sett den, och jag tror att jag hade sett den också, eller om jag såg den precis efter, skitsamma.
Ja, du såg den i New York.
Ja, yes I did.
Tillbaka till New York. Det är ditt fel, Patrik.
Nej, men jag tyckte att Alex Pettyfer, som spelar huvudrollen.
Ja, eller är han huvudrollen?
Ja.
Det är väl
Channing Tatum i huvudrollen, ja.
Eller?
Alltså jag tycker nästan, jag vet inte.
Det går lite fram och tillbaka kan man säga. Alex Pettyfer är huvudrollen i början av filmen kan man säga. Och sen går det tillbaka till Tatum senare kan man ju säga.
Jag tycker ändå att alltså, karaktärsutvecklingen ligger ju i liksom Alex Pettyfers karaktär.
Nej, jag tycker det ligger i Tatums karaktär tycker jag också.
Jag håller inte med om det. Alltså visst,
vi ska inte avsluta filmen slutar nu, men alltså det händer ju väldigt mycket med en viss karaktär och väldigt lite med en annan. Så kan vi säga.
Alltså båda gör
ju... Jag vet fan vad du menar, för jag håller inte med.
Nej,
alltså jag tycker det sker ju en karaktärsutveckling hos båda.
Ja.
Som är liksom, de är ganska lika.
Men den är mycket större hos Tatum tycker jag.
Ja, det tycker jag också.
Ja. Okej då.
Så suck it.
Ja. Tatum är ju liksom protagonisten är han ju. Alltså helt 100% tycker jag i filmen.
Ja, fast jag tycker att det vänder väldigt mycket fram och tillbaka.
Det gör det.
När det kommer till så här, vem man egentligen tycker mest om av de två.
Ja.
För jag tycker att det finns jävligt... alltså grejer som man inte tycker om med Magic Mike.
Ja,
liksom,
kanske.
Men alltså typ.
Pettyfers karaktär är väldigt mycket tragedi liksom, väldigt mycket tragik och sådär.
Och det gör, eller för mig så gör det ju att jag tycker om honom liksom.
Ja.
Att det finns en
det
kanske säger mer om mig än om filmen egentligen.
Ja, men vill bli så här knarkande strippa i Tampa.
I Tampa.
Ja, det är Tampa och mig.
Ja, okej. Okay. Ja. Men i alla fall alltså, jag tycker att det finns någonting äckligt i att Mike från början känns som en så himla god kille liksom.
Ja, och ska skydda honom.
Ja, Och därför, det gör att jag inte bryr mig om honom.
Men samtidigt är det ju för att Alex Pettersson blir ju värsta, han blir ju en riktig punk. Alltså han blir verkligen...
Ja, ja, ja. Men, men det är ju, då har vi ju kommit, alltså då, där kommer ju vändningen igen liksom.
Precis.
Så det är en jävligt intressant film. Men hur som helst, du tyckte att Alex Pettersson var dålig från början.
Ja.
Första gången du såg den.
Ja, och både, jag, både, vi, alltså, både jag och Rasmus tycker att han var alltså stabil minst.
Alltså, ja, jag tycker han
alltså, nu när jag såg om den så är han inte lika dålig. Men det är mest, alltså, jag har verkligen hatat Alex Pettersson innan.
Ja.
Och det är liksom det som jag lite tar med mig in i salongen.
Det är det som är så jävla jobbigt tycker jag.
Jag har inte sett så mycket med Alex Pettersson liksom.
Alltså, det är det som är så jobbigt tycker jag. Folk hatar den här filmen i förväg bara för att det är Alex Pettersson och känner inte dem. Och sånt avskyr jag verkligen. Att man inte ger skådespelare liksom en chans. Det finns så otroligt många som liksom direkt bara... Och det här kommer bli århundradets skräp för att det är Alex Pettersson och Channing Tatum i huvudrollen.
Ja, vi får se vad du säger när Woody Allen spelar huvudrollen i nästa film.
I och för sig. Good point. Men, ja. Men alltså, det är alldeles för mycket hat kring den här filmen tycker jag.
Ja, absolut.
Och så är det ska vara det här macho-grejen. Jag är kille, jag kan inte se en manlig strippfilm. Alltså det är också så otroligt löjligt tycker jag. Jag är på andra sidan, jag vill liksom komma in i den här världen. Alltså, hur ofta är man i den manliga strippvärlden? Och det är inte för att jag vill se inoljade magmuskler liksom, eftersom jag är heterosexuell. Jag vill liksom, jag vill festa med Channing Tatum. Det är därför jag ser Magic Mike. Alltså, förstår du vad jag menar? Man vill ju vara i den världen.
Jag vill vara Channing Tatum.
Ja, lite så. Ja,
jag vill inte festa bredvid honom.
Nej.
kommer aldrig få ligga. Nej,
men alltså han är ju säkert wingman. Han är ju perfekt wingman.
Ja,
otrolig wingman.
Ja,
nej, men så det är därför lite. Så att jag fattar inte att man inte kan ha den känslan liksom. Det blir känslan för mig. Alltså, för kvinnorna kanske det är så här att wow, det här är verkligen alltså, ögongodis för oss. Men för mig som kille blir det också otroligt stark dragningskraft för att det här är liksom killar som får tjejer också. Alltså hela, det finns ju liksom en grej för oss killar också.
Ja, jag vet att min mamma såg den också och hon somnade inte, hon brukar somna.
Ja, det säger allting.
Ja, ja, så den är väl lite, den funkar väl, återigen tillbaka till 50 Shades of Grey liksom. Ja. Den funkar för...
Både tjejer och killar alltså.
Ja, fast ja, det var inte riktigt det jag tänkte. Men okay, det funkar.
Ja, men alltså Magic Mike är liksom mer än bara så här spexiga dansshower.
Ja, det är det. Mm. Men när de väl dansar så är det också helt fantastiskt.
Ja, precis. Det är det. Alltså, de här dansrummen är ju väldigt underhållande.
Ja, visst. Sjukt coola är de ju.
Även om det är så här lite motkörande ibland när de bara juckar i ansiktet. Precis. På kvinnorna.
Det är då man känner att man är heterosexuell helt plötsligt. Alltså, då blir
ja,
det
ju... men det var två tjejer som satt bredvid oss igår när vi kollade.
Ja.
Och de tyckte det så obehagligt ut.
Ja. Fast det är det när man väl är där. Alltså, det är väl den känslan är ju liksom. Man sitter där. Vi har ett
svettigt skrev bara
jag vet fan.
Skakandes
inte, fram. Inte jag, de är ju där av en anledning.
Ja, precis.
De vill ju inte sitta from afar.
Liksom. Nej, exakt.
Nej,
jag vet inte. Alltså, jag tror att de vet vad de ger sig in på, de här tjejerna som sitter där. Ja. Liksom precis vid scenen och så här viftar med dollar.
Och sen måste...
bara, kom inte hit, bort, och så ger de dollar.
Till det de försöker. Och sen måste vi ju nämna Matthew McConaughey som du gjorde när du pratade om filmen när du kom från New York. Han är ju verkligen gudomlig i den här filmen. Alltså, som Patrik nämnde, som jag inte riktigt... Alltså,
vilken jävla mage han
har. Ja visst, det är sjukt.
Han står alltid så här.
Ja, framåtlutad så här. Precis. Ja.
Bakåtlutad är väl det ändå.
Ja, jag menar magen.
Magen framåt, ja. Magen framåt, ja. Han har en väldigt intressant pose, kör han ju alltid. Alltså hans kroppshållning är ju väldigt intressant. Men han, alltså han är ju, jag tycker han är fantastisk i den här filmen. Han spelar som Patrik sa till mig efteråt, som jag inte riktigt, alltså jag tänkte på det lite under filmens gång, men ändå inte så mycket, att han har liksom, han ser sig själv som en gud lite. Alltså han har så här storhetsvansinne. Han har en egen så här silverbägare han dricker ur, och som han dricker vin ur, ja. Och sen så har han ett byst av sig själv.
En marmorbyst.
En marmorbyst.
Och ja, han har så, jag såg också, han har en tavla, alltså med en målning av sig själv.
Precis.
Ja. I sitt hus.
I sitt hus också. Så han är, det är en skithärlig karaktär är det liksom.
Ja, relationen mellan han och Channing Tatums karaktär är ju skitintressant.
Ja visst, alltså. Det finns några riktigt...
Det är nästan det bästa i hela filmen tycker jag.
Det finns några riktigt tunga scener där som kommer framåt mitten på filmen som är väldigt intressanta. Och sen så tycker jag också, alltså han, hela hans Texas-grej liksom är helt underbar, verkligen.
Alltså, jag älskar så här öppnings... alltså när filmen öppnar med Matthew McConaughey står på scenen och liksom förklarar reglerna.
I think we got a lot of lawbreakers up in this house. Så jag bara,
den är bara underbar. Och hela, han har en sorts avslutande strippdans.
Precis. När han går tillbaka till scenen liksom, han har varit chefen, han har varit borta, han har bara presenterat.
Han har inte dansat någonting utan han är bara så här manager.
Precis.
Liksom. Och så går han, när de gör sin avslutande spelning så...
Ja, precis. Och så när han kommer tillbaka in i, ja, rummet, sen bara och high-fivar alla, så det, känslan är enorm. Alltså,
verkligen. Nej, alltså med Tim McConaughey, han går verkligen all in i den här rollen.
Ja, verkligen.
Och det,
jag Channing Tatum,
vänta bara tills ni ser Killer.
Ja, alltså Channing Tatum har ju sagt det också i intervjuer, så här, att han är så imponerad av Matthew McConaughey, för att han blir liksom helt, han är så nästan lite Daniel Day-Lewis-aktig, att han totalt går in i sina roller och blir nästan så här galen nästan.
Ja, han är helt
flippad. Ja, han är, ja, helt sjukt flippad där. Och det är ju så härligt, alltså verkligen den här, ja, Texas-flippade.
Sen blir det, blir lite sorts självironi också, eftersom han, ja, han är ju känd för att liksom bara
visa magmusklerna, exakt.
Ja. Och det är det han gör.
Precis, det är det han gör i den här filmen. Han visar ännu mer liksom. Här är det, ja,
för jag kände så innan den här filmen att det är trist att han gör något sånt här, ja, när han har de här lovande Killer Joe och Mud och precis, allting planerat.
Men den här bygger ju på allt det där.
Alltså, jag tycker ändå att det här är kul. Det blir, ja, jag tycker han är skön.
Ja. Jag älskar Matthew McConaughey. Och så, som jag sagt, ja, det här är hans år, 2012.
Ja, men Magic Mike-rollen han gör är ju lika bra som en Killer Joe. Jag skulle säga att de ligger på samma nivå. Och det säger en del om Killer Joe.
Ja, visst. Ja, alltså det är många som har pratat om att vi måste skaffa en birolls Oscar till Matthew McConaughey för, ja, Magic Mike. Och det är väl kanske lite åt tid, tycker
är
jag.
Är det det? Är det det? Jag vet inte.
Ja, alltså, jo, det tycker jag.
Okej, okay, jag tycker
fan. Gör Channing Tatum.
Ja, exakt. Alltså Channing Tatum är ju också så här, han är så pettig för mig. Alltså, han är otroligt stabil, men han är varken så här, han är inte alls i närheten av att vara dålig eller något sånt där, men inte heller så här att man bara wow, utan det, här är det ju hans tekniska grejer i den här filmen, alltså, ja, när han dansar. Ja. Han är, alltså, man märker ju verkligen att Channing Tatum är en dansare liksom ända in i själen.
Strippa.
Ja, visst. Ja. Nej, men alltså hans dansnummer är ju helt fantastiska. Ja, man märker ju verkligen hur han äger alla andra.
Är det inga dansnummer som han inte har gjort själv?
Nej, alltså han är ju det är ju samma som i Step Up filmen och det, han gör ju allting själv. Ja. Just när det gäller danserna, han är ju otroligt skicklig dansare.
Ja. Get some moves.
Ja, precis. Men, och sen är det typ de Kevin Nash och de som spelar Tarzan. De gör ju inte alls lika mycket som han gör, men de har riktigt coola dansnummer ändå, som de har så här, de måste ha övat hur länge som helst. Vissa grejer de gör, det här militärnumret till exempel, och,
ja, alltså det är inte så sjukt när man ser
det. Nej, men alltså det, ja, det ser riktigt snyggt ut i alla fall. Ja. Och paraply, det här It's Raining Men,
ja,
hela den scenen, det är det första gruppnumret de har.
Halleluja, it's raining men.
Det är deras första gruppnummer, och det också, tyckte jag också var helt fantastiskt.
Ja. Men en grej som inte har nämnt, eller en person som
man
inte
har nämnt. Man kände sig rätt otränad när man kom ut ur biografen.
Ja, det gör man. Herregud, fan.
Men en grej som jag ville ta upp var, eller är, Cody Horn.
Cody Horn,
som spelar den kvinnliga huvudrollen, vad man ska säga. Mm. Channing Tatums kärleksintresse.
Ja. Så något som allra flesta faktiskt säger så här, vad hon har jag aldrig sett innan, och var hon kommer hon ifrån. Jag älskar ju den här Rob Reiners, den här filmen Flipped, som jag pratat om, den här kärlekshistorien med de här två ungdomarna. Och där spelar ju Cody Horn stora syster till en av huvudkaraktärerna. Mm. Och så att jag kommer ihåg henne väldigt väl, alltså känner igen henne väldigt väl.
Spelar hon stora syster där också alltså?
Hon spelar stora syster där också, ja. Mm. Så hon är stora systerrollen nu, typecasting blir det hela livet. Alltså, ja. Så, nej, men jag tyckte
hon... det är många som verkligen hatat på henne, ja, i den här filmen.
Hennes ansiktsuttryck, alltså, ja, hon har samma ansiktsuttryck,
ja, väldigt. Men hennes karaktär ska ju vara irriterande.
Ja, alltså, jag fattar
det. Men ska det verkligen vara det? Eftersom man ska väl ändå någonstans känna att de här två ska hör ihop. Man ska gilla henne eftersom man vill att Magic Mike, ja, ska hamna med henne.
Ja, för men hon är ju så här tillbaka. Man vill komma in i det här livet som de har. Och hon är alltid den som bromsar upp dem.
Liksom. Ja, ja.
Och det är ju det som Magic Mike... Mike. Ja. Han behöver ju någon som bromsar upp honom. Liksom.
Ja.
Och det är därför man... Alltså, till slut vill man ju att de ska hamna med varandra.
Ja, verkligen. Alltså, jag tyckte om Cody Horn jättemycket i den här filmen, och hennes karaktär också.
Men jag tror att det är det som är anledningen till att man inte tycker om henne i början. För att hon är den som bromsar upp det här livet man kan få med de här två snygga killarna.
Hon är partydödare när hon blir i början.
Alltså, partypooper.
Men sen grejen är det här med den här kritiken också, att hon har samma ansiktsuttryck hela tiden. Jag kan förstå den kritiken eftersom man är skådespelare och ska kunna uttrycka sig med ansiktet. Alltså, det är del av ens jobb. Men alltså vissa människor är ju så. Vissa människor har ju samma ansiktsuttryck. Alltså man ser ut på ett visst sätt.
Ja.
Och, det är ju inte så att hon bara...
Sylvester Stallone liksom.
Sylvester Stallone, ja.
Stroke.
Ja.
Strike a stroke.
Ja, nej, men alltså så Cody Horn, jag vet inte. Hon har ju det här sammanbitna, lite underbets, ja, alltså, uttryck. Men alltså jag stör inte på det. Jag gör verkligen inte det.
Jag tycker det är charmigt.
Ja, alltså hon funkar ändå. Alltså det på alla sätt. Verkligen. Jag tycker inte, jag har inga problem med det alls.
Nej, jag kan känna i vissa scener att hon känns lite för platt i flera bemärkelser. Nej, men det var som för att återgå till tjejerna som satt bredvid oss i salongen. De satt och kommenterade filmen under hela filmen, vilket var sjukt
irriterande. Otroligt jobbigt, så hör ni det här.
Ja,
ja, vad ska de göra då?
Ni är två tjejer som vet att ni satt bredvid halva filmen.
Alltså, med tanke på det som de pratade om så tror jag inte att de lyssnar på en podcast om film. Men
Matthew McConaughey kom fram på gymmet och bara, oh my god!
Ja, och de kommenterar ju den här tjejen hela tiden. Åh gud, hon är så himla tråkig, trist. De vill väl att han skulle sjuka med
Olivia Munn.
Ja.
Vad tyckte du om henne då?
Ja, alltså, hon är så jävla snygg.
Hon är jävligt snygg, ja, det är hon. Men alltså, ja, vi både jag och Rasmus känner igen henne väldigt väl från The Newsroom nu.
Ja.
Men Patrik, som sagt, du har inte sett henne så mycket innan. Vad har hon varit med i förutom The Newsroom?
Jag vet inte, alltså, hon är väl väldigt ny.
Hon är väldigt ny, ja.
Hon är ju tillsammans med Joel Kinnaman.
Ja,
just det.
Lucky him.
Ja. Fy fan. Alltså det tänker man ju inte på när han sitter typ i SVT-studion och skämtar om Robocock. Nej. Att han är tillsammans med fucking Olivia Munn.
Ja. Nej, men jag måste dra nu, jag ska träffa Olivia Munn.
Ja, eller hur? Jag ska gå hem och ligga med Olivia Munn. Liksom. Ja. Det är en viss skillnad.
Ja. Nej, men alltså jag tycker hon är bra också. Alltså, det,
jag vet inte, hon hade väl ingen...
Är inte jättemycket att göra, men...
Nej. Hon var ju mest där för att visa brösten egentligen. Det var typ hennes funktion i filmen. Typ eller det första man fick se var ju Mikes ass.
Ja,
typ.
Det var det.
Och då var det också... Och sen klipps det till Channing.
Jag tänker första
röven. Det är en sån grej som blir så här jobbig. Som vi sa med To Room With Love, att det var jobbigt med publiken. Det var lite så också med Rick Mark. Det var inte alls lika illa för mig. Men det var ändå vissa så här grejer när det blir fel. För att... Man märker ju första scenen, absolut öppningsscenen i Magic Mike, då har ju Matthew McConaughey sitt sånt här, alltså det de kommer tillbaka till sen, det är liksom en flash forward är det ju.
Ja.
Där man får se hur han liksom introducerar hela den här första, deras första uppträdande. Och sen så klipper de bara, då står det bara June, alltså som i juni månaden då, står det bara stort på skärmen, och sen så får man bara se hur, alltså det blir helt tyst, ingen musik, ingenting, man hör bara vattnet, och så ser man hur Magic Mike liksom, eller Mike, går upp ur sängen bara. Alltså bara han ligger i sängen och har typ ont i huvudet och bara tar sig för huvudet så här, och så går ut på toaletten. Och då är det också så här, då fortsatte folk att skratta liksom från Matthew McConaughey grejen när Steven Soderbergh bara går över. Det är ju meningen liksom att döda stämningen där. Alltså det är ju liksom ett medvetet move av honom.
Men sen så kommer det en rumpa, då är det ju
exakt. Då är det samma grej. Var det samma på pressvisningen då alltså?
Nej, jag såg den fan i New York.
Ja, just det. Och hur var det då? Var det när Channings rumpa
reaktionen? Alltså jag gick ju på de här tidiga visningarna.
Ja.
Som var typ klockan 9 på morgonen.
Vi skulle inte gått 9 på kvällen, Victor.
Nej, det skulle vi inte ha gjort.
Vi skulle börjat med
Magic Mike kanske.
Så kanske vi sett så här snabba cash i slutet. För det är inte så många som skriker då direkt. Nej. Ja, kanske i och för sig när det händer
obehagliga grejer. Alltså thrillers och så är ju ofta lättare liksom med just stämningen i publiken. Det är just komedier. Dramakomedier där det blandas seriositet med humor liksom.
Ja.
Eller som när vi såg, var du med oss och såg Drive? Nej, det var bara jag och Patrik också.
Då var det utanför i Drive-kläder.
Ja, då finns det ju såhär...
väntar i bilen för att
det
komma.
Det finns såhär überbrutala, tunga scener. Det tror jag vi snackade om i det avsnittet också. Überbrutala, tunga scener. Och folk bara skrattade rakt ut. Alltså, det var hemskt. Det är som...
Även publiken i USA är rätt intressant. För jag såg Transformers 3 förra året i såhär IMAX.
Ja, var du i New York då också?
Ja, det kan du hoppa upp och sätta dig på att jag var... Och då var det ju folk som typ ställde sig upp och bara Optimus Prime, go get him! Liksom, såna grejer. Och det hände ju inte i Sverige.
Typ amerikanska Hannes Kidd.
Ja, men typ, det är någon så här afroamerikansk kvinna som bara oh no, he didn't! Och såna grejer.
Skräckfilmer och sånt bara turn around!
He's right behind you!
Såna grejer. Ja, alltså det är speciellt, men det tycker jag ändå är rätt kul när man sitter där, för att
det beror på vad det är inte en del av en jag kan tänka mig, jag skulle nog störa mig på det.
Ja, men alltså det är ju rätt kul när man bara ska se några filmer liksom, att vissa filmer så är de så här super excited.
Ja, precis.
Så som vi svenskar aldrig någonsin blir i hela vårt liv typ.
Men vi kan ju då säga direkt då att vi inte rekommenderar i alla fall.
Men The Dark Knight var helt okej. Alltså att se på bio, The Dark Knight Rises.
Ja.
Det var
där är det också heller några problem.
Alltså, då satt väl alla och funderade på om man skulle bli skjuten eller inte.
Ja, exakt. Alla var så jävla
spänning.
Pulsen
var helt...
Vilket håll springer jag om det kommer?
Alltså det var ju lite så, men...
Ja.
Du skulle komma tillbaka till någonting.
Ja, vad var det jag skulle säga? Just det, att vi kan ju då direkt säga att man inte ska gå på To Room With Love med liksom en 60 plus...
Fast det är bara någon som går
och ser. Ja, fast kan man också, kan man tajma det med tiden på dagen på något vis? Kan man ta typ en scenvisning
av... Ja, du ska ta nio visningar för dagen åt Alexi.
Ja, förmodligen.
Ja, jag och
Throw with love, ja.
Ja. Jag kommer ihåg, det var någon film... Jo, det var Vertigo.
Oh,
som jag såg. Och då var det så jävla gamla människor på den visningen alltså. De var ju typ, de höll på att snickra på sin gravsten. Det var deras yrke.
Snickra på sin gravsten, alltså karva ur sten då alltså.
Ja. det var helt sjukt. Alltså medelåldern på den biografen var säkert alltså 75. Och då var ändå jag där också och drog ner den. Så någon var ju säkert 120.
Ja, förmodligen. Men har vi något mer att säga?
58 år när filmen kom ut.
Men om de här tre filmerna, har vi något mer att säga eller ska vi wrap things up?
Alltså, jag rekommenderar Magic Mike mest. Jag tycker det känns
absolut
som
att, en film man borde gå och se.
Ja, verkligen. Det känns som att folk har nog en annorlunda uppfattning om vad det är för film. Ja. Sorts film. Alltså det är vi som är lite filmofiler.
Precis, vi vet att det inte bara är en strippfilm liksom. Ja. Alltså, vi vet att det är Steven Soderbergh och han är en seriös regissör. Som står bakom där liksom.
Ja, den har tänkt längre än någon jävla strippkomedi liksom. Det är inte...
Det är, och Brett Ratner hade gjort Magic Mike, då hade man ju vetat exakt vad man skulle få.
Ja. Alltså, Soderbergh lyckas leverera ett... Alltså, jag tycker inte att den är så jättedjup och liksom...
Nej,
och
sådär, men... det är en partyfilm samtidigt som den säger något mer liksom.
Ja, jag tycker en trevlig
film. Ja, ungefär som To Rome With Love då.
Ja, exakt.
Eller inte.
Nej, men alltså, jag rekommenderar varmt både Snabba Cash 2... jättebra, och Magic Mike fantastisk, alltså, så att jag rekommenderar båda dem, men To Rome With Love kan ni bara skippa för all framtid, aldrig se någonsin.
Ja, med de orden eller?
Ja, med de orden, ja.
Så tack för oss här i filmhuset.
Yes, vi tunnar ut det här från filmhuset.
Och nästa vecka, då?
Då är jag i Venedig. Om vi inte hinner spela in någon liten special typ imorgon, på morgonen innan jag flyger.
0-5-0.
Exakt.
Vilket jag känner special om, så blir det där alltså.
Precis. Något i den stilen. Men annars så kommer jag vara i Venedig.
Ja, så vi hörs då.
Det gör vi. Ciao, ciao.
Puss, puss. Takes me, baby, to show how much you mean to me.